De senaste gångerna har vi varit inne på saker då som skulle leda till märket. Och det tänkte jag inte röra så mycket mer nu, just nu i varje fall. Men under de här gångerna så har jag ju nämnt frågan om olika personligheter. För att det kommer som Johnny nämnde här, vad kallar de nya tornet? Är det inte
One
World Trade Center heter det plötsligt. Det finns någonting som heter NWO, alltså New World Order, som det har varnats för och pratats om i, ja jag vet inte hur länge, men nu är det 15 år alltså. Och folk har haft väldigt svårt att, eller är det ännu längre? Ja, det är ännu längre alltså. I varje fall har folk haft ganska svårt att ta till sig det där, och det tror jag ju. Det har varit så, men det håller på att ske, vi ser ni ju. Vi har Agenda 2030 och sen i mitten på 90-talet så var det väl, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt här, USAs finansminister som kom in med en idé till FN att införa en världsskatt. Alltså FN skulle beskatta hela övriga världen. Och det är klart, ska man bli en nation så är det så det brukar se ut i det babelska systemet. Och det håller visst på att implanteras. Och det krävs naturligtvis en massa arbete och förberedelser innan sånt blir offentligt riktigt. Men enligt rykten så håller man på att jobba för det nu. Så det blir en skatt till då. Vi får betala skatt till Sverige, till EU och så blir det till FN då så småningom. Hoppas vi får något kvar. Men i varje fall, det här startade i Babylonien då, ett storrike. Och det har jag varit inne på så mycket så att jag tror att ni kommer ihåg en hel del. De som rådde i Babylonien, det var ju Nebukadnessar och Semiramis. Det var två personer som verkligen ville ha makt. Om som de måste döda sina egna så gjorde de det. Och det var de också som kom in med det här religionsutövningen av köttet. Alltså jag. Det var de som skapade en religion kring det. Så de som är soldyrkare idag, alltså som dyrkar solen, inte de som solar på en badstrand. Men de som dyrkar solen, de tillber egentligen Nebukadnessar. Och de som tillber månen då, vilket är väldigt vanligt bland häxkulterna så här. Månen och vattnet brukar de, och moder jord brukar de tillbe. Det är liksom Semiramis man tillber. Den nationen finns ju inte kvar. Men det var den tidens stormakt. Och den grävdes ur inifrån av helt enkelt uppror mot Gud. Det finns alltid en gräns hur långt man kan gå ifrån Gud innan det börjar rasa. Det är faktiskt Herren som upprätthåller den här planeten. Det är inte vi människor. Och vi kommer nog aldrig att lära oss det. Men vi har sett det många gånger i historien att det är så. Så Babylonien, det försvann som stormakt och har ersatts av andra och sånt där då, som alla har försvunnit. Och det finns ett signum i de här. Om man ser på Sodom och Gomorra. Det var ju en stad som, man ska säga, jag skriver här, lösaktig sexualitet. Alltså gränslös sexualitet till exempel. Hur var det med stadens befolkning när det kom två gäster och skulle hälsa på där? Ja, de ville känna dem, vilket var uttrycket för att ha sex för dem. Så det var då liksom inte något vettigt direkt. Den staden finns inte kvar. Då kan man hitta resten av den arkeologiskt då, och den utrotades av eld. Det är smält berg de har hittat där. Vidare kan man titta i Egypten. Och Egypten, det var ju också en nation som inte längre finns kvar som stormakt, men det var sannoliken stormakt då. Och vad gjorde de för misstag? Ja, det var ju att de försökte styra Israel, eller Israel som slavar och fångar Guds folk. Och det gör man ju inte ostraffat. Det har vi sett historiskt. Det går inte hur länge som helst. De höll också på med det här som var den babelska dyrkan. Det vill säga, någon människa skulle vara Gud. Farao var ju solguden. Ja, han har hämtat idén ifrån Babylonien. Och resultatet av det här, det var ju intriger och mord, och man dödade sina svärmödrar och döttrar och söner liksom för att få upprätt människa till makten som skulle bli gud. Egypten finns inte kvar. Samma grej. Sen kan vi gå lite längre fram, och då går vi fram till Jesu tid. Och framförallt då till Johannes döparen. Då hände ju det i själva Israel. Men det här var ju en tid när Jesus kom. Det var ju alltså, vilka var som hade makten i Israel då? Ja, det var romarriket som hade erövrarna. Och det var fariseiska, det gamla förbundet så då. Och Jesus skulle komma som en räddning i allt det här. Vad hände då? Ja, Herodes och Herodias fick stå som symbol under den tiden då. När de halshögg Johannes döparen. Man bekämpar Gud. Man bekämpar Guds ord. Man bekämpar hans folk. Det här gjorde Israel det hela. Vi kan gå lite längre fram. Azteken och Maya. Vad signum i deras religionsutövning? Det är ju Sydamerika då. Lite längre fram i tiden. Ja, människor offer. Man offrade levande människor. Man byggde som typ pyramider på vissa kulturer där. Och det var en människa som avgudades. Kungen där i de nationerna var guden. Också det här babelskat. En människa ska bli som gud eller vara gud. Eller Guds ställföreträdare. De kulturerna finns inte kvar. Ingen av de kulturer jag har nämnt hittills finns kvar. Det senaste, man säger så här då, att jag skriver från 500-talet och i lite modernare tid nu, så har vi också haft ett välde in på oss här i Europa, där den religiösa makten, en slags självförgudning, det katolska, har regerat tillsammans med den politiska makten då. Och det har väl egentligen inte gått ut på någon kärlek, utan det har gått ut på maktgrejer. Skaffa sig inflytande och så. Europa finns ju kvar. Men romerska kyrkan, eller katolska, det påvliga systemet, det fick ju sitt dödliga hugg. 1798 var det. Och återuppstod då på 1920-talet. Så det fick ett dödligt hugg. Man trodde att det var dött. Men det var inte det. Idén levde vidare. Och det är liksom egentligen samma idé som fanns i Babel. Det här som förföljer mänskligheten. Och Gud har gjort sina inslag hela tiden. Han har värnat om sitt folk Israel. Och de ska hålla hans god högt. Och man ska tillbe himmelens gud. Det har de gjort väldigt bra. Men ibland har de fallit ifrån. Då förledda av maktens folk. För vilka var det som iscensatt att Herren då, eller Johannes döparen, halshögs? Ja, det var Herodes och Herodias. De var ju kungen och drottningen då i Israel. För att bana väg för någonting annat. Men Gud hade ju använt Johannes för att bana väg för Jesus. Men det vill man ju inte se. Och nu är vi då framme då lite mer modern tid. Och då, när har vi senast sett detta? Det här makten så här. Jo, vad har sett ni Hitler-Tyskland? Det liksom det har fått blomma ut. Och Hitler-Tyskland finns inte kvar. Och då tror vi liksom att det var några maktgalna karar. Hitler med anhang. Och det var de ju. Men det finns en person som aldrig nämns där. Och det är det här brittiska mediumet. En kvinnligt brittiskt medium. Som Hitler rådfrågade inför en man. Massa olika viktiga frågor. Frågan var hur mycket hon styrde det hela egentligen. Det kan man undra. Men det släpptes lös krafter i varje fall under den tiden som tog bort 6 miljoner judar. Och kristallnatten som vi hade igår var väl liksom startpunkten för utrotningen. Nu hade ju judarna varit förföljda innan, men här var det liksom, de brände upp alla synagoger. Slog sönder alla butiker. Rövade juda folket från allt vad de ägde och hade. Och sen skulle de döda dem. Ett väldigt dumt sätt att försörja sig på. De försökte. Och därför finns inte nazistväldet kvar. Idag har vi då USA som har stått väldigt mycket som garant för Israels välfärd och trygghet i Mellanöstern. Då. Men de har verkligen vikit bort. Och faktiskt är ganska så svekfull. Och det är väl också Obama som har sett till att det är möjligt nu för Iran att bygga atombomber och så vidare. Och vad finns det för samband här? Ja, det som är tydligast när man säger USA för mig i det här andliga området, det är att det är så frimuraltätt. Du har frimureriet så väldigt utspritt där då. Och det är också ett system som liknar det babelska väldigt mycket. Då har ni både symboler, hur de har byggt sina städer, hur gatorna går hit och dit. Och då har ni sedlarna. Den här, ja, vad heter det, pyramiden med det här ögat. Det är en frimurerisymbol. Det har de till och med på sina ögon. Sedlar. Frimurarna är en andlig organisation. Men vilka krafter är det de tillber? Ja, det är ju en hemlig organisation, så det får ju var och en spekulera i. Men om det vore så att de vore goda och hade med den himmelens gud att göra, då skulle de ju inte ha något större behov av att dölja sig. Det står nämligen skrivet att vi ska stå upp på taken och ropa ut evangeliet. Det ser man aldrig när frimurar stå kör ut sitt budskap från öppet på något tak. Ja, det gör inte vi heller nu för tiden, men i varje fall. Så att det kommer hända saker för USA. Ja, visst. Det är en stormakt som har skaffat sig samma anda som de är tidigare stormakterna som jag har nämnt här nu. Och de är alla borta, så varför skulle inte USA då försvinna? Nu kan ju USA försvinna på ett finurligt sätt här i sista tiderna. Alltså Gud kommer ju att tillåta antikrist att ta över också en kort tid. De blir en världsnation helt enkelt. Och där har vi ju FN då. Och det är väl inget tvekan om det längre när de lanserar Agenda 2030. Som du sa att den kommer från påven. Ja, men påveväldet och FN, vilka som styr här egentligen? Ja, vi var inne på det här med vilddjuret och kvinnan som red på den. Det finns samband som man kan fästa ner historiskt så här överallt. Och man hittar nedslag från det här babelska här och där. Och de krafterna, de makterna går alltid under. Det finns någonting som förebådar deras undergång. Vi hade ju romarriket som jag nämnde här. Det är väldigt känt. Att vad var det som tog över och förtärde romarriket inifrån? Ja, men det var ju den här när det inte längre kararna kunde hålla sig till kvinnorna och så. Utan det homosexuella. Och här vill inte jag påstå liksom att homosexuella det som är problemet. De är ju en frukt av någonting. Det händer liksom i ett skeende i en tid. Jag har ju sett i Sverige att det har ökat och blivit mer okej. Och det vill jag inte lägga mig i. De kan bli frälst de också. Och det är deras väg att komma till himlen. Det finns ingen annan väg än att komma till Jesus. Klart de kan bli frälst. Men de kan inte göra det om de ska leva i uppror mot skapelsen. Då blir man inte frälst. Så här ser det ut. Alla de här stormakterna som jag har nämnt, de har haft det här hos sig. Ökande homosexualitet. Och varför inte? Om de här stormakterna är byggd på ett uppror mot Gud, ska man inte göra uppror så mycket man kan då? Jo, de gör ju det. Det finns ju en skapelseordning. Det finns ju liksom en ordning hur det ska vara. Att man och kvinna, det är de som ska vara ihop. Det är så rätt tänkt. Det är så det nya släktet ska få växa upp och bli trygg i sina nya roller som vuxna människor. En man och en kvinna. Gud har inte gjort det på något annat sätt. Men det finns andra krafter som vill. Och då hamnar man i de här personligheterna då. Nu har jag gjort historiskt en liten beskrivning. Jag hoppas ni är med på banan här. Det finns ju inte mycket ödmjukhet i skallen när man försöker beskriva hela mänsklighetens utveckling på de här områdena. Men nu förstår jag att det blir liksom bara man tar en bit här och en bit där och så hoppas man på att ni har ett förstånd ni också. Om man tittar på Israel där det avföll så här riktigt ordentligt när man drog in Baals dyrkan som då hade Babel som ursprung. så hände det riktigt ordentligt under en tid när det var Ahab och Isabel som var kung och drottning där. Isabel, hon kom från Fenicien. Och det här var nog ett äktenskap som inte särskilt var så kärleksfullt. Det bör man inte förmoda. Utan den var mer politiskt. Ahab, alltså Israel var en gudstillbedande nation fram till att Ahab tog till sig drottning Isabel. Där var han bara på tvingande och bara på kompromissa. Och det var han som reste upp altaret till Baal. Och det var han som reste upp altaret till Aserorna. Så visst, han var absolut delaktig. Men liksom, varför hade han inte inspirerats av oss förut? Om det nu var så viktigt. Ja, men han utförde, eller om vi säger att det var Isabel som använde Ahab till att få det här utfört. För det här ingick ju i den fenisiska religionsutövningen. Och Isabel, hon var en väldigt obarmhärtig kvinna. Hon väldigt målenriktad var hon. Oj, vad hon var målenriktad. Hon hade bestämt sig att, ja, låt oss säga, kalla den kristendomen då. Nu fanns ju inte den då. Men alltså, de som tillbad himmelens gud, de skulle utrotas ur Israel. Ja, men var inte det Hitler höll på med? Med samma grej. Så hade hon bestämt det. Och Ahab var ju ett lydigt redskap och verktyg för det. Nu står det om Isabel. Hon, alltså när man läser första konungaboken så ser man hur listig hon är, hur förslagen hon är, hur manipulerande hon är. Hela tiden är det här syftet att döda de som förkunnar Guds ord. Och det var alltså profeterna och lärarna och så. För det fanns ju åtminstone, jag kom fram till, åtminstone fanns det 801 profeter i Israel vid den tiden. 700 hade Isabel lyckats döda, 100 hade Obadja lyckats dölja och en var kvar, Elia. Och så förmodligen Elisa också. Så då blir det 802, men det är klart, det här är min räkning av de siffror man hittar här. Så det betyder liksom, alla var ju inte sådana här profeter som profeterar, kommer med Guds direkta tilltal eller förespå framtiden eller så. Utan det fanns ju andra roller i det profetiska, nämligen att undervisa om himmelens gud. Och de skulle bort allihop. Och det var Isabel som var den personen som skulle genomföra det. Om vi tittar första konungaboken, 18 kapitlet. Det är en tillfällighet att det är 18 kapitlet. I uppenbarelseboken är det också 18 kapitlet när det här ska rasa. Jag vet inte. Det var lite vanvördigt tolkat. Men i varje fall, i första konungaboken, 18 kapitlet och 4 versen. Där står det så här. Nu läser jag inte in alla sammanhangen här, utan jag vill bara peka på en personlighet här. När Isabel var i färd med att utrota Herrens profeter, hade Obadja tagit 100 profeter och gömt dem i en grotta 50 mannat gången och givit dem mat och dryck. Hon var i färd med att utrota Herrens profeter. Det var liksom hennes, hon var alltså drottning i Israel, tänker. Alltså, man förstår inte att det är möjligt ens. Israel var ju uppbyggt på Herrens profeter och Guds ord och lagen och det. Så kommer en person som vill utrota den. En enda enskild kvinna förändra hela den nationen. En enda en. Och han var ju Guds tillbedjare innan. Så på en enda generation så avföll hela Israel från Gud. Och under tiden så hade hon ett syfte. Vi tittar lite på första konungaboken 18 och 13. Har man inte berättat för min bror vad jag gjorde när Isabel dödade Herrens profeter, står det igen. Sen när vi går till vers 19 i 18 kapitlet här. Första kungaboken 18 och 19. Men sen nu bud och samla hela Israel till mig. Det här är ju Elia som säger. På berget Karmel. Tillsammans med Baals 450 profeter och Aseras 400 profeter. Det som äter vid Isabels bord. 850 okulta präster hade hon tagit till hovet. Och de försörjdes därifrån. De åt vid hennes bord. Alltså, det var vad hon ville omge sig med istället för det himlens Gud kommer med. Och vi var inne där på det tidigare. Det är ju enda sättet för henne att bli upphöjd, eftersom här sysslar man med människodyrkan. Och ska Gud vara kvar, då avråder prästerna och lärarna från människodyrkan, eftersom det är ett avguderi. Så det är ju hennes enda sätt. Men sen är det ju också ganska typiskt så här att det finns en kamp, en match, som vissa människor gärna deltar i, beroende på hur det ser ut inom dem, i att bekämpa Gud. Men det slutar inte lyckligt för dem. De kan nog lyckas med en tid åstadkomma lite, men det slutar verkligen inte lyckligt för dem. Guds rike, det går vidare ändå. Det går inte att besegra. Sen har vi den här resan då från Israel, och så kommer vi så småningom längre fram i tiden, och då ska vi titta lite på en annan effekt som jag redan har nämnt lite här, och det handlar om Herodes och Herodias. Vi tar nu i Markus 6:6 kapitlet 22 versen. Herodes var ju kung i Jerusalem här. Hans syster heter Herodias. Hon hade en dotter som hette Salome. Herodes, han hade respekt för det här. Han hade blivit liksom tillsatt som kung av Israel för att vara kung i Israel. Han hade respekt för Gud. För det står när man läser om han att han var väldigt, kände sig väldigt bedrövad när han så småningom lurades till att halshugga Johannes döparen. Johannes döparen var en profet. Och det står på några ställen att Herodes tyckte om att lyssna på vad han hade att säga. Och det Johannes döparen hade att säga, det var ju säkert ingenting annat än det som kommer från Gud. Så han var inte emot det. Men Herodias däremot, hon var väldigt stött. För hon liksom hade ju ingått ett äktenskap här som Johannes gick emot väldigt hårt. Det var ju liksom vanvördigt rakt. De fick inte gifta sig med varandra de två. Men det hade blivit så då. Och hon var väldigt stött över det. Och hon började på att bekämpa det hela. Hon fick alltså Gud som fiende också. För det är Gud som har satt upp reglerna hur det ska vara. Och så småningom vid en fest så ser man att det verkligen är hon som verkar fram att Johannes ska halshuggas, ingen annan. Men det är Herodes som får stå till svars för henne. Om vi då läser i Markus 6:22-28. Då kom Herodias dotter in och dansade. Och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sa det till den lilla flickan: be mig om vad du vill, så ska du få henne. Han svor på det och sa det till henne: allt vad du ber om ska jag ge dig, ända till hälften av mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor: vad ska jag be om? Hon svarade: Johannes döparens huvud. Flickan skyddade in till kungen och bad: jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Kungen blev mycket bedrövad över sin ed inför gästerna, men han ville inte avvisa henne. Han skickade därför genast iväg en bödel och befallde honom att bära fram Johannes döparens huvud. Denna gick då och halshög Johannes i fängelset. Och han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt den lilla flickan, och hon gav det åt sin mamma. Jag tror ju inte man får använda sina döttrar på det här viset. Det är hur tydligt som helst. Herodes ville helst inte att det skulle ske. Men han hade avlagt det här höga löftet inför. Han var väl helt bedårad och förtjust i den lilla flickan. Jag vet inte vad det var för ålder på henne. Men att morsan utnyttjade dottern till sånt här avguderi, då tänker man inte på sina barn. För då blir de medel till någonting ogudaktigt. Medel till en vuxnas krig. Och det ska inte barn vara. Så det vart inte bra för varken Herodes, Herodias eller dottern. Johannes klagar inte. Profeterna har bråttom till dem allihop. Så blir de halshögen på vägen, så har man sparat in några veckor kanske. Så det går liksom. De vet vart de är på väg. Och han hade hunnit gjort klar sin tjänst. Han hade banat vägen åt Jesus. Det var ju hans tjänst. Så en profet tycker det bara plågsamt att behöva vara kvar på den här jorden när man har gjort klart sitt. Det finns ingen anledning. Vill man hem sen? Det vet ni väl själva hur det är. Nu ute i skogen och springer och ska hugga ner en skog. Och sen den är färdig. Men klart man vill hem. Och se lite varm choklad och möta frugan liksom, som ser till att man blir ompysslad och sånt här. Det är klart man vill hem. Ja, men så är det. Det är profeterna också. Och här har vi samma ande igen. Herodias hade använt kungen Herodes, som i och för sig, han var väl också lite maktfullkomlig, men hon drog liksom nytta av det här själv till att genomföra det som var vanvärdigt mot Gud.